Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. UX for Beginners, A Crash Course in 100 Short Lessons av Joel Marsh är en introduktionsbok till användarupplevelse, alltså UX, för digitala produkter och tjänster. Boken bygger vidare på Marsh tidigare UX Crash Course och delar upp ämnet i 100 korta, fristående lektioner. Formen gör att läsaren kan följa en sammanhängande process eller slå upp ett område inför ett projekt, ett möte eller en diskussion med ett team. Innehållet rör centrala delar av UX-arbetet, från att förstå människors behov och beteenden till informationsarkitektur, wireframes, visuell hierarki, prototyp, användbarhetstester och uppföljning. Marshs syfte är inte att ge en fullständig akademisk teori om design, utan att göra grunderna begripliga och användbara för nybörjare. Tonen är medvetet lättsam och ibland sarkastisk, men ämnet behandlas som ett praktiskt problemlösningsarbete. Boken vänder sig därför både till blivande UX-designers och till utvecklare, produktchefer, marknadsförare och andra som behöver förstå hur en webbplats, app eller tjänst kan bli tydlig, användbar och relevant för sina användare. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, UX börjar med användarens uppgift, inte med den färdiga lösningen. En bärande idé i boken är att UX inte främst handlar om att göra ett gränssnitt snyggt. Det handlar om att hjälpa människor att utföra det de faktiskt kom för att göra. Den skillnaden är viktig eftersom team ofta börjar med en intern idé, en funktion eller en teknisk möjlighet och sen försöker få användaren att anpassa sig. Marsh flyttar istället fokus till frågor som vad användaren vill uppnå, vad personen redan förstår och vilket hinder som står i vägen. Ett välfungerande gränssnitt behöver bland annat göra tre saker tydliga. Användaren ska förstå vad tjänsten är, varför den är värdefull och vilket nästa steg är. Om någon måste gissa vad en knapp gör, varför ett formulär behövs eller hur en process fortsätter, har designen lagt över arbete på användaren. Boken behandlar också skillnaden mellan antaganden och kunskap. Dess team kan vara vana vid sin produkt och överskatta hur lätt den är att begripa för en ny besökare. Därför räcker det inte att säga att en lösning känns självklar. UX-arbetet måste pröva den mot verkliga behov och beteenden. Denna utgångspunkt gör boken relevant även utanför ren design, eftersom den påverkar produktbeslut, innehåll, kundresor och prioritering av funktioner. För det andra, användarresearch gör osäkra antaganden till bättre designbeslut. Marsh placerar research tidigt i UX-processen, eftersom det är där teamet kan minska risken att lösa fel problem. Att förstå användare betyder inte att fråga dem vilken funktion de vill ha och sedan bygga exakt den. Det betyder snarare att undersöka deras mål, situationer, vanor, språk och svårigheter. Människor beskriver inte alltid sitt eget beteende exakt och de kan sällan förutse hur de skulle använda en helt ny lösning. Därför behöver UX-designen kombinerade användare säger med observationer av vad de faktiskt försöker göra. Bokens praktiska perspektiv betonar att research inte måste vara en stor, långsam eller dyr studie för att vara värdefull. Även begränsade samtal och enkla tester kan avslöja missförstånd som ett internt team aldrig hade sett. Resultatet ska sedan omsättas i konkreta beslut, exempelvis vilken information som ska komma först, vilka steg som kan tas bort och vilka ord som är begripliga. Här syns också en viktig gräns för intuition. Erfarenhet är användbar, men den kan inte ersätta kontakt med den målgrupp som tjänsten är till för. Research fungerar därmed som en kontroll mot personliga preferenser, organisationspolitik och den vanliga frestelsen att förväxla interna behov med användarnas behov. För det tredje, informationsarkitektur och wireframes skapar begripliga vägar genom tjänsten. Boken behandlar struktur som en central UX-fråga. En användare upplever sällan en digital tjänst som en samling enskilda skärmar. Personen följer istället en väg mellan information, val och handlingar. Informationsarkitektur handlar därför om hur innehåll grupperas, namnges och prioriteras så att användaren kan hitta rätt utan att först behöva lära sig organisationens interna logik. När navigation och kategorier bygger på företagets avdelningar, snarare än på användarens frågor, uppstår ofta onödigt sökande och osäkerhet. Wireframes får i detta sammanhang en tydlig funktion. De är inte främst förenklade ritningar av en framtida snyggsida utan ett sätt att testa struktur, innehåll och flöden innan visuella detaljer tar över diskussionen. Med en enkel skiss går det lättare att fråga om rätt information finns med, om ordningen fungerar, om ett viktigt steg saknas. Det är billigare att ändra en grov layout än en färdigutvecklad produkt. Marsh kopplar också struktur till visuell hierarki. Storlek, placering, färg och luft kan styra uppmärksamhet, men bör användas för att förtydliga användarens nästa rimliga val, inte för att distrahera eller manipulera. En effektiv sida gör alltså inte allt lika synligt. Den visar vad som är viktigast just nu och ger resten en begriplig plats. För det fjärde, psykologi. Copy och visuell hierarki påverkar hur lätt gränssnittet går att använda. UX förklaras i boken delvis genom människors begränsade uppmärksamhet och behov av tydliga ledtrådar. I ett gränssnitt fattas många små beslut. Om alternativ, budskap och visuella signaler konkurrerar samtidigt ökar den mentala belastningen. Mars genomgående riktning är därför att minska onödig friktion. Det kan handla om att använda ett tydligt språk, visa relevant information vid rätt tidpunkt och undvika att tvinga människor att minnas sådant systemet redan kan visa. Copywriting blir då en del av upplevelsen, inte en dekorativ eftertanke. Korta och direkta ord kan förklara vad en funktion gör, vilken nytta användaren får och vad som händer efter ett klick. Samtidigt kan visuell design skapa ordning mellan element. Storlek och kontrast signalerar vad som är mest betydelsefullt. Placering kan visa samband och konsekventa mönster gör att användaren snabbare lär sig hur tjänsten fungerar. Boken skiljer därmed mellan design som enbart ska imponera och design som ska hjälpa. Ett gränssnitt kan se modernt ut men ändå vara oklart om rubriker, knappar och återkoppling inte stöder uppgiften. Den praktiska konsekvensen är att designers behöver bedöma varje element utifrån dess funktion. Hjälper det användaren att förstå, välja eller slutföra något, eller tillför det bara brus? Den frågan är användbar vid både granskning och förbättring av befintliga produkter. Slutligen, prototyper, användbarhetstest och mätning håller UX-arbetet förankrat i verkligheten. Boken beskriver UX som en återkommande process, inte som ett engångsbeslut som avslutas när ett design lämnas över till utveckling. Prototyper gör det möjligt att undersöka idéer innan de är dyra att ändra. De kan vara enkla så länge de visar tillräckligt mycket av ett flöde för att någon ska kunna försöka lösa en uppgift. Det viktiga är inte om prototypen ser färdig ut, utan om den hjälper teamet att upptäcka osäkerhet. Användbarhetstest tar detta vidare genom att låta representativa användare försöka utföra realistiska uppgifter. När personer tvekar, misstolkar en etikett eller fastnar mellan två steg blir problemet synligt på ett mer användbart sätt än i en intern åsiktsdiskussion. Testet handlar inte om att bedöma användarens skicklighet, utan om att se vad produkten kräver för mycket förklaring. Mars lyfter även behovet av att mäta hur lösningen fungerar efter lansering. Data kan visa vad människor avbryter om en uppgift blir genomförd och om en ändring förbättrar eller försämrar resultatet. Men siffror behöver tolkas tillsammans med förståelse för användarnas sammanhang. En förändrad mätpunkt berättar att något har hänt, inte alltid varför. Kombinationen av observation, testning och uppföljning ger därför ett mer tillförlitligt underlag. Den motverkar både godtyckligt tyckande och den motsatta fällan, att behandla all produktutveckling som ett rent sifferproblem. Sammanfattningsvis, UX for beginners passar bäst för personer som behöver en stabil första orientering i UX utan att börja i tung teori eller ett omfattande designsystem. Blivande designers får en översikt över de moment som återkommer i praktiskt UX-arbete, utvecklare, produktchefer. Marknadsförare och chefer kan använda boken för att bättre förstå varför användarinsikter, tydliga flöden och testning bör påverka beslut innan en lösning är låst. Den är också användbar som repetition, eftersom de korta lektionerna gör det lätt att återvända till ett visst område, exempelvis research, wireframes eller användbarhetstest. Den praktiska nyttan ligger i att boken konsekvent för tillbaka läsaren till användarens uppgift, istället för att behandla UX som smak, trend eller enbart visuellt uttryck. Framställs det som ett sätt att minska osäkerhet och friktion genom observation, struktur och utvärdering. Jämfört med mer akademiska introduktioner är formatet mindre systematiskt på djupet. Och den som söker avancerade metoder eller omfattande fallstudier behöver komplettera med annan litteratur. Jämfört med många snabba designguider har den dock en tydligare grund i hela processen, från problemförståelse till mätning i verklig användning. Det som särskilt skiljer ut Joel Marsh bok är kombinationen av 100 avgränsade lektioner, konkret språk och en informell humor som gör ämnet mindre slutet för nybörjare. Den erbjuder inte en universallösning men ger ett användbart ramverk för att ställa bättre frågor om hur digitala produkter fungerar för människor. Om du vill stödja Joel Marsh, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!